KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Good morning. I'm pleased to welcome Patrick Alvin and his family to Vancouver and be part of the Canucks. Officially today, Patrick will start as the general manager of the Canucks. Him and I worked together for 7 years in Pittsburgh, and I really learned to respect him. Respect him not only as a person, but as a great hockey guy. He's worked in all aspects of hockey operations. He brings a lot of experience. He brings a winning culture to Vancouver by being part of winning three cups in Pittsburgh. And so I look forward to working with him again. I believe he's a great addition, and I'll turn it over to Patrick. Thank you.
Varmt välkomna till Hockeypuls podcast. Idag känner jag hur det bubblar i mig, för jag sitter tillsammans med en av poddens mest uppskattade gäster någonsin, som nu är tillbaka för ett nytt avsnitt. Patrik Alvin, vad kul att se dig.
Ja, tack. Vad kul att se dig här live också, Adam. Och jag var väldigt uppskattat och var uppskattad av din podd här.
Ja, och förra gången var det länk. Nu ses vi face to face, vilket är väldigt skoj. Och alla lyssnare som var med vet att du var med förra sommaren. Och jag rekommenderar att lyssna för det efter det här. För då får ni höra Patriks resa till den absoluta toppen i hockeyvärlden. Men idag så blir det lite mer här och nu fokus, tänker jag. För sedan januari månad är du GM för Vancouver Canucks. Den första svensken på den posten i NHL i historien. Hur har de här första dryga 6 månaderna varit, tycker du?
Ja, men det var först och främst väldigt tacksam och ödmjuk och stolt över att få uppdraget att vara i Vancouver och general manager i ett av de kanadensiska lagen. Det var ju rätt in i hetluften där direkt, och det är aldrig roligt för spelare och ledare mitt under säsong och behöva göra de här bitarna, men för min del så var det bara att kliva in där och försöka ha en plan och ta det lite lugnt och utvärdera framförallt laget först och främst, och sen personalen också som jag hade runt omkring där.
Var det givet att lämna Pittsburgh när du väl fick frågan av Canucks?
Nej, det var det inte. Jag trivdes jättebra i Pittsburgh och med nya management med Ron Hextall och Brian Burke som kom in där, så fick jag stort förtroende direkt. Och när man har varit där så pass länge som jag har varit och känner sig trygg i omgivningen och familjen trivdes också väldigt bra, så var det inte, givet att lämna. Men efter att ha gått igenom processen och fått erbjudande och tala igenom det med min familj och lite andra vänner runt omkring i NHL där, så kändes det som att det var en chans som man kanske inte får något mer. Så då det liksom växte fram att det var en rejäl möjlighet där.
Och du vann ju det där jobbet i stark konkurrens med flera andra kandidater. Fanns det något tillfälle där du kände att yes, nu har jag det här? Det är mitt.
Nej, det vet jag. Det var väl
lite, en ganska lång rekryteringsprocess, om man har förstått.
Ja, det var en lång rekryteringsprocess. Det var först Zoom eller telefonintervju och sen var det flög ut till Vancouver där för presentationen där också. Men ingenting givet, utan det var liksom först när jag fick erbjudandet som man kände att man var stolt och glad.
Vi ska säga det till lyssnarna också. Vi sitter på Arlanda just nu. Imorgon går flyget till Vancouver. efter 2-3 veckor här på hemmaplan i Leksand. Vad åker du över med för känsla?
Nej, men jag tycker att jag är sugen nu igen och drar igång. Liksom. Nu har man hämtat lite kraft och energi här hemma. Men man känns att man vill vara på plats. Det är fortfarande rätt så nytt och färskt här också. Så det känns som att man vill vara där.
Det är ju ett förändringsarbete som pågår just nu i Vancouver. Bara här under 2022 så har ju flera i ledningen bytts ut, och under de senaste månaderna så har ni också anställt två kvinnor, Emily Castengay och Cam Granato. Kan du berätta lite mer om helhetsbilden? Alltså, vad är det ni försöker göra i Canucks just nu med att flytta de här posterna och ta in nytt folk utifrån?
Jag tror att när man får sådana här uppdrag så gäller det att ha klart för sig en plan och struktur i organisationen. Och det är så pass mer komplext kanske där borta, eller där borta än vad det är här, att det är så många, ja, mycket mera regler och du är liksom scoutingen och draften och alla de bitarna, så det gäller att omge sig med bra personer som kan göra mitt jobb lättare och ge mig information och lättare att fatta beslut där. Och jag tycker att Emily och Cammy har gjort fantastiskt här i början, och vi bygger relationen mellan oss starkare här också. Och sen har vi också Ryan Johnson som har varit kvar sedan tidigare, som jag har stort förtroende för och är min, ska man säga, högra hand och sköter Abbots för där. Så det tar tid, men vi fick lite försprång här när vi kom in tidigt istället för sommaren, så det känns väldigt, väldigt bra.
Hur känns det, jag ska inte säga helt och hållet bryta ny mark, men att ha två kvinnor assisterande GM, det är ju vad jag vet ingen organisation i NHL som har det. Att ni liksom krossar det där glastaket lite ännu mer och banar väg för andra.
Jag tror att det Jim Rutherford som är president där var ju tydlig med det, och jag tror också att man ser liksom att det är, oavsett kön, så handlar det om kompetens. Framförallt är så var det väldigt imponerad av Emily och Cammy så här långt.
Hur mycket styr han i bakgrunden då? Rutherford? Silver även.
Ja, verkligen. Han är ju imponerande. Han är ju på. Han vill ju att saker och ting ska hända, och han lägger på mig, och vi har en ständig dialog, och under de här två veckorna som jag var hemma här så tror jag inte det gick en dag utan att vi pratade. Så Jim kommer tillbaka ut med sin familj här nästa vecka också, så då är vi samlade igen.
Ja, härligt. Daniel och Henrik Sedin då? Nya positioner för dem. Nu är de spelarutvecklare. Vad är tanken med att sätta ut dem på de posterna?
Jag tror att det var någonting som växte fram hos Daniel och Henrik när vi pratade om positioner för dem och roller. De fick ju pröva på här och vara med management det här året, och deras engagemang och personlighet är ju någonting som jag verkligen vill ta tillvara på, och när vi satt och pratade och tittade vilka roller de vill ha, så var det mera kanske att hjälpa till på isen och hjälpa till mer individuellt med både färdiga spelare och spelare som fortfarande utvecklas.
Fick de välja fritt bland alla jobb som fanns i Vancouver?
Nej, det fick de inte, utan vi diskuterade liksom mera deras passion och deras intresse, vad de ville åstadkomma och göra. Jag tror, och jag har själv sett många som har börjat med just development-sidan och gått vidare sen, och jag tror att deras sätt att se på saker och vara runt omkring unga spelare kommer vi ha stor nytta av framöver.
Vad är deras ambition? Nu sitter inte de här med oss och någon kan svara, men vill de upp på liksom, men där du är just nu, vad strävar de mot, vad du har förstått, när du pratar med dem?
Ja, men jag tror, det är nog kanske du får ställa den frågan till dem. Jag tror att de är rätt så nyfikna och färska på den här sidan. eftersom de har haft en fantastisk karriär, och jag tror att jag tror inte de är redo och man säger satsa fullt ut på en till karriär här, utan all respekt för att de vill vara med familjen och barnen, och jag är glad över att få utnyttja dem så mycket som möjligt här. Så jag tror att vi skyndar långsamt där.
Det kanske är klokt. Men de är alltså mer på isen än på kontoret, kan man säga.
Yeah.
Jag tycker vi fortsätter på det svenska spåret, för det är ju någon månad sedan draften nu. Ni valde Jonathan Lekkerimäki som ert första val.
And they're making their pick now.
The Vancouver Canucks are proud to select from Sweden the SHL Djurgården Jonathan Lekkerimäki.
And maybe no surprise, guys. Patrick Alvin, he knows the talent out there, and you're shaking your head, Jason, because you know he probably has a very good sense of this player.
For me, this was predictable when this player kind of fell on their lap here. You know, they've had some success, obviously, with Elias Pettersson there. They've had other success with a couple of Swedes that had a pretty good run in Vancouver over the years, and might be going, well, they are going in the Hall of Fame here, you know, in the near future. This kid here, pure goal scorer. He lacks a lot of detail, but I'll tell you, when the game's on the line and you need a goal, somebody gets a puck out of a corner, puts it on his stick, he's putting it in the back of the net.
He's a legitimate sniper, big-time sniper. The biggest thing for him right now, you can see the frame's not overly large and the skating's not super great for a smaller guy. This is a development player. It's not somebody to throw in the next 2 years. He needs time.
När man kunde läsa och lyssna och se sig till att ni hade honom ganska högt. Var det sjua på er lista? Och ni fick honom ändå. Var du chockad över det?
Jag tror att chockad när det gäller draften så jag menar ja, chockad kanske, förvånad kanske, men å andra sidan, det är för tidigt att säga om man är rätt eller fel, men vi var väldigt väldigt positivt och väldigt glada att Jonathan var tillgänglig som nummer 15.
Vad är planen där då? Alltså, vad ser du framför dig? Kan han, nu, alltså, han är så ung, han är 17 år gammal. Men varför draftar ni honom?
Ja, men vi draftar ju han för hans spelkvaliteter och hans talang att göra mål och hans skills och hans förmåga att hela tiden ta sig till pucken och ta sig till avslutslägen. Jag tror att han mår bra av att vara kvar här i Djurgården och få fortsatt träning och utbildning här i Djurgården. Det är ingen liksom stress eller brådska för våran del. Och vi anställer ju också Micke Samuelsson här i Sverige som ska hjälpa de här unga svenska och europeiska spelarna. Så jag hoppas och tror att Jonathan känner, Jonathan och de övriga svenska prospects som vi har, känner att de får den supporten från oss.
Ja, Micke Samuelsson kommer alltså in, och då undrar man, hade han ett finger med i spelet när ni draftade Lekkerimäki?
Nej, faktiskt inte. Men jag pratade med Micke rent allmänt, jag tror dagen innan liksom bara. Han har ju i sitt jobb i Södertälje varit ute och scoutat lite och hade bra koll på de här killarna i draften också. Så det var intressant att höra hans åsikter om spelarna. Men jag förlitar mig helt på scouterna där.
Ni valde Elias Pettersson som ert andra val, en talangfull back från Örebro. Är det bara en slump att det blir två svenskar, eller är det en medveten strategi från er sida?
Nej, men jag tror att det var slumpen. Och jag tror att sättet våra scouter hade byggt listan och sättet som de här svenskarna var, det var ju många svenskar som gick tidigt i år också och många duktiga spelare. Så vi var väldigt nöjda och tacksamma att vi fick Jonathan och Elias där också i tredje rundan.
Men är det en liksom svenskifiering 2.0 som pågår i Knax, eller? För det är väldigt mycket blågult.
Ja men exakt. Det var väl lite innan. Det är många som har varit draftade innan jag kom in här också. Men givetvis så signar vi Nils Åhman och Filip Johansson som free agents här också. Men jag tror att Vancouver är attraktivt för många europeer med tanke på dels mig själv, men också att ha Henrik och Daniel och Micke Samuelsson runt omkring. Och sen kulturen. Det har varit enormt många svenskar som har varit framgångsrika i Vancouver genom åren också.
Du nämner ju Filip Johansson där och Nils Åhman. Varför plockade ni in dem till organisationen och gav dem kontrakt?
Våra scouter har följt dem genom åren, och när de varit tillgängliga och fria från sina respektive klubbar där, så hade vi ju lite hål i våran organisation, eftersom vi har bytt bort första runder och andra runder tidigare. Så det gäller för oss att fylla på där, och samtidigt så var, ja, vi tycker att det finns mer uppsida på de här killarna, och ser verkligen fram emot att fortsätta jobba med dem.
Och sen valde ni hade ju rättigheterna till Linus Karlsson, ja, som var så otroligt bra i SHL förra säsongen med Skellefteå. Ni valde att skriva ett avtal med honom. Ser du att han kan liksom bryta sig in i NHL redan den här säsongen, eller kommer han starta i AHL?
Ja, det är helt upp till både Nils och Linus att komma förberedda till träningsläger här och visa vilka kvaliteter och vilka framfötter de har. Ingenting som är satt i sten, vilka som ska vara med stora laget eller vilka som ska vara med AHL-laget i Abbotsford där. Jag tror att är man bara förberedd både fysiskt och mentalt och tar en dag i taget, så får man se vad som händer där.
Finns det på bordet att de kan lånas ut till SHL igen? Jag tänker alla Leksands supporter som kanske hoppas på Nils Åhman, och Skellefteå supporter som tänker att Linus Karlsson kanske kan spela för dem.
Jag tror det är för tidigt att säga det. Jag tror att det finns, när man pratar både med Nils och Linus, så är deras fokus på att göra så bra som möjligt här i Vancouver på träningsläger och träningsmatcherna, och våra förhoppningar är att ha dem runt omkring oss borta i Vancouver.
Du stänger ingen dörr där.
Ja, jag tycker att man måste vara mentalt och fokuserad. Man kan liksom inte ha tankar på vad som ska hända om jag inte tar en plats. Vad händer då? Utan liksom fokusen är ju här och nu, och man har skrivit på kontraktet, och då är det liksom fokusen på Nordamerika och ger den en rejäl chans och möjligheter.
Jag vill inte släppa draften riktigt än, för jag såg ett klipp på dig i samband med det, där du sa "You can't buy difference makers, they are too expensive." Kan du utveckla lite det där? För det var ju kopplat både till draften och free agency-marknaden såklart.
Ja, men vad ska man säga i det fallet? Difference makers, kanske de här topp 6 forwardsarna eller topp 4 backar, är oftast väldigt kostsamma när du ska signa dem på som free agents, och i stort sett liksom den enda möjligheten är ju att utbilda dem själv och drafta sådana killar själv och ha dem i systemet och jobba med dem.
Men sen sa du också att någonting med att du vill inte ha C-plus players. Mm. Vad menar du då? Är det att man ska förbi sig vissa kvaliteter hos spelarna som ni potentiellt sett draftar? Eller hur tänkte du där?
Ja, och jag tror att det är ju vårt betygssystem när vi har på spelarna som går från A ner till...
Det är på potential, va? Eller kvalitet här och nu?
Ja, det är både och.
Okay, både och.
Så jag vill inte berätta vad C-plus står för.
Mm-hmm. Man tänker att A, det kanske är en franchise player i alla fall. Och en C-plus kanske är en mitten 6 forward, ja, eller?
Kanske det.
Okay. Du vill inte säga. Men det du sa där, kan man på något sätt tänka att alltså, det kommer att vara...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Vancouver strategi framöver att okej, ni kanske inte kommer gå ut på den öppna marknaden och köpa in dyra spelare eftersom att det kommer bli budkrig på dem.
Ja, men alltså visst Men jag kollar hur de flesta lagen är byggda, så är de byggda genom draften. Och jag menar, om du ska bli bättre än andra lag, så måste du ha möjligheten att hitta mer spelare än bara första runderna. Och det blir tuffare och tuffare konkurrens med 32 lag. Liksom. Men jag tror att du måste försöka hitta spelare utanför första rundan för att komma framåt, om man säger. Och återigen, jag menar, större delen av NHL-spelarna i ligan är ju första runder.
Svenskar i Vancouver just nu. Nils Höglander, Elias Pettersson, Oliver Ekman Larsson. Den sistnämnde, han har ju en ganska stor lönepost, 7,26 på cap hit per säsong nu. Förväntar du dig mer sett till de pengar han förtjänar i dagsläget?
Jag förväntar mig mer av hela laget. Jag tycker att vi har talang och vi har karaktärspelare. Vi var lite upp och ner, inkonsistent i fjol där, och måste komma bättre förberedda i år. Och jag tror att alla individer, om de har förberett sig och tagit sommaren på allvar här, så förväntar vi att laget och individerna ska vara bättre än vad vi var i fjol.
Och Elias då, Pettersson, otrolig första säsong. Kanske svajat lite mer efter det. Nu kommer han starkt på våren här i alla fall för er. Ser du att han kan vara en franchise player, som man säger där borta, för er?
Ja, han har ju definitivt alla möjligheter. Och jag tror att vi hade ett jättebra samtal efter säsongen. Och jag tror att Elias förstår själv vad som krävs för att kunna ta nästa steg i NHL. Och spela mot de bästa varje natt i 82 matcher och sen plus slutspel. Och då gäller det att man är fysiskt och mentalt förberedd för det. Och ta liksom... Ja, det är en sacrifice att vara en av de bästa spelarna, och det är liksom vad du gör dagligen.
Kan han vara forward 1 för Vancouver, eller ser du att ni måste ta in något annat, eller kanske utveckla någon som blir forward 1 och att Elias då är forward 2, forward 3, om man ska sätta ett rankingsystem på dem?
Ja, jag menar, Elias är fortfarande ung, och jag hoppas att han har mycket uppsida kvar. Jag tror att han har möjligheter att bli en toppspelare för oss, definitivt.
Och Höglander då? Tänker om den virvelvinden?
Ja, men exakt. Jag menar, Nils kommer ju med enorm energi och liksom driv och kom in också väldigt bra i ligan direkt här. Det har ju varit några tuffa år med covid och så. Jag tror att Nils också har mer uppsida och utvecklas ännu mer också.
Det blir ganska svenskt tungt av förståeliga skäl. Vi ska prata lite mer om Vancouver och lite bredare bild alldeles strax. Men jag tänker att nu när jag inte har det här, så vill jag fråga om, apropå svenskar då. Vi har ju fortfarande inte haft någon svensk huvudtränare. Vad tror du är anledningen till det?
Bra fråga. Du har väl haft för Samuelsson, Tommy Albelin, för Dahlén, Kalle Johansson, Johan Hedberg. De har ju varit där och varit respekterade spelare och assistant coacher också. Men ja, jag vet inte. Jag tror att det kanske, om du ska vara head coach, så kanske du får starta i American League och visa där, och jag tror att det är lite annat arbetssätt och ja, tuffare klimat också och arbeta det upp, om man säger. Det är samma sak som för spelarna, att man, ja, visar med resultatet och jobbet först då.
Lite som du har gjort då, din resa faktiskt.
Ja, men jag tror att det har varit nyttigt att lärt sig alla de olika benen att stå på för min del också.
Men du har ju testat så många olika roller, så du kanske har en förståelse för alla som finns i organisationen också.
Definitivt. Jag har en enorm respekt för vad de gör och vill ge dem en struktur och lita på mina anställda, helt klart.
Men så du tror att, jag menar, europeiska tränare, de måste klättra på stegen, de kan inte komma in och säga hej, jag ska ha det där huvudtränarjobbet och så komma och inte ha någon nordamerikansk erfarenhet överhuvudtaget?
Ja, det verkar i alla fall som att det är svårt eftersom inte det har varit så pass många europeer. Och jag tror att det finns jättemånga duktiga europeiska coacher, men jag tror att man måste på något vis, är det ju mer matcher och det är lite tuffare klimat där borta, och komma in och bevisa det först liksom i AHL skulle jag rekommendera i alla fall.
Jeremy Colleton då, som ni plockade till AHL-laget där. Finns det någon tanke bakhuvudet? Ja, men han skulle vi kunna testa i NHL. Alltså han är ju varit Chicago huvudtränare där, fick ju sparken i och för sig, men han har ju smakat på det.
Ja, men jag tycker, och jag menar, gå tillbaka till Jeremy när han startade som coach, så tycker jag att han har ju utbildat många svenska spelare som tog chansen att spela i Nordamerika. Jag tyckte att han kom in och väldigt ung och oerfaren där direkt i Chicago är ju tufft i det klimatet att ta över efter Quinwell också som hade en fantastisk karriär där och en duktig coach. Så jag tror att det var tufft och lärorikt för Jeremy, och jag är väldigt glad och tacksam över att han valde att ta det erbjudande som vi hade och vara head coach i Abbotsford. Han är ju ung, 37 år gammal, så jag menar, framtiden är...
Han är inte bränd som NHL-tränare, ska
jag
säga.
Nej, definitivt inte. Definitivt inte.
Vem ser du av de svenska coacherna då kunna vara den som tar det där första huvudtränarjobbet?
Ja, jag det är lite svårt. Jag har inte... känner väl till ett antal coacher här i Sverige, men jag är inte liksom riktigt satt mig in och vet inte riktigt deras kvaliteter fullt ut. Så det är svårt att säga.
Det kanske krävs att man är i den dagliga verksamheten i omklädningsrummet för att se deras kvaliteter och så för att lyfta fram någon.
Ja, definitivt. Och kanske mera. Nu har det inte varit aktuellt för våran del här, så vi har inte fokuserat så mycket på den biten.
Ni funderade inte på det, alltså när det spekulerades lite hur ni skulle göra med tränarvalet. Tittade du på då en Sam Hallam eller en Rickard Grönborg eller en Dan Tangnes slänger in där, även fast han är norrman?
Ja, och de du nämner har gjort det fantastiskt bra. I det läget vi var i så kände jag inte att det var rätt. Och jag hade ju en dialog också med Bruce Boudreau under hela resan där. Så jag var väldigt...
Har du inställt på att det skulle bli han?
Ja, jag var ganska inställd på att Bruce skulle komma tillbaka där. Så.
Då tycker jag vi pratar lite mer om Canucks och bortser svenskarna. Den kanske hetaste frågan just nu, JT Miller. Vad händer? Signar ni honom eller ska ni trada honom? Det är så mycket rykten kring den mannen.
Ja, JT är ju, eller är och var vår bästa spelare. Han har ett år kvar på sitt kontrakt här, så vi för diskussioner med hans agent och så får vi se vad som händer här.
Vad känner du i dagsläget då? Vad magkänslan?
Som sagt, jag ser fram emot att komma tillbaka till Vancouver här och starta upp säsongen och JT är en stor del av vårt lag, så jag förväntar mig att vi kommer hungriga och samlade och har den trupp vi har just nu.
Jag märker att du inte riktigt vill prata om det här, men man kan säga så här, ni kommer inte vilja släppa någon till som UFA i alla fall, alltså nästa sommar.
Det kommer vi nog inte göra.
Nej, så någonting kommer hända i alla fall under den här säsongen. Den här unga stommen då, jag tänker Demko, Hughes, Elias Pettersson, tycker du att den är tillräckligt bra? Är de så pass stora ledare så att du känner att okej, de kan vara stommen för oss om vi ska vinna, om vi ska gå för det?
Ja, men jag tycker att de är ju väldigt duktiga hockeyspelare och unga och förväntas bli bara bättre och bättre. Så de är vi väldigt glada och tacksamma över att ha i klubben, och sen måste vi bygga runt dem också, och vi har även vår lagkapten Bo Horvat som inte är allt för gammal heller utan 27 år och gjorde 30 mål i fjol också som betyder väldigt, väldigt mycket för oss. Så det finns ju helt klart kvalitet där hos oss i laget och med den här stommen definitivt att gå vidare.
Vad är ni inne för skede då skulle du säga? Är det en rebuild eller känner du att okej, det är bara några drag här som krävs för att vi ska kunna pusha och utmana och vara i det där vinnarfönstret?
Ja, det tycker jag. Det är liksom retool. Det är absolut ingen rebuild där vi är. Vi har ett så pass bra lag tycker jag, och med de spelarna vi fyllde på här och gjorde laget djupare och bättre också tycker jag. Och sen Linus Karlsson och Nils Åhman som är med och ja, knackar på dörren här och liksom sätter lite press. Det som jag tror att man har sett när man kommer från ett lag som Pittsburgh är ju liksom den här interna konkurrensen bland platserna hela tiden.
Hur får man till det då? Alltså du som har sett Crosby och Malkin och Letang och Fleury på nära håll. Vad krävs?
Ja, men det som krävs det är ju att ha unga, hungriga spelare som hela tiden sätter press på de äldre och kommer in med energi när man är liksom, när de äldre kanske har lite tung period och liksom kommer in och driver på träningarna, kommer in och visar liksom hur roligt det är med hockey. Och lagen för alltid skador, så det är enormt viktigt att ha djupet i laguppställningarna där. Jag tror att när vi vann Pittsburgh där ett år så hade vi 12, jag tror vi var nere på back nummer 12 eller 13 att spela. Så jag menar, det krävs att du har bra djup i laget.
Ja, du har ju plockat in en del spelare här också under sommar. Jag tänker på Andrei Kuzmenko, Curtis Lazar, Ilya Mikhaev. Ser du dem, eller var ser du dem i hierarkin egentligen?
Ja, men Kuzmenko är ju, har ju, jag ska inte säga dominerat, men han har varit spelat på en väldigt hög nivå i KHL och besitter en enorm skills och sinne för mål. Och få han att komma till oss är ju väldigt viktigt. En ung, ja, vad ska man säga, entry level contract och kostar inte mycket. Och jag hoppas verkligen att vi tålar mod med han och att han kan ta möjligheten att vara i våran topp 9 där. Mikhaev kände vi också att vi behöver få lite mer speed. Speed och size och hans, han är en av ligans bästa penalty killers där på grund av speeden. Och gjorde, tror han hade 4 shorthanded goals i fjol där också.
Och väldigt fina underliggande siffror också.
Mm. Definitivt.
En liten doldis kanske man kan säga.
Ja, jag hoppas att vi kan ge han en större roll och spela i. Han var nere i nedre sex forwardskombinationer där i fjol, så jag hoppas att vi kan ha en bättre roll för honom och förhoppningsvis göra mer hos oss. Och sen tyckte vi att vi behövde bli lite hårdare och spela mot i fjärde kedjan där, och därav Curtis Lazar som en lokal kille och spelade väldigt bra i Boston här de senaste åren. Och sen tog vi in också Dakota Joshua från St. Louis där med lite size också. Så.
Man hörde i storleken när vi låt.
Jag tror att vi måste bli lite, vi har lite mindre lag, eller mindre ska jag säga, men vi har just att få lite mer kraft i, tyckte jag, och liksom vara lite jobbigare att möta.
Ni har ju 3 ryska spelare i laget, Podgolzin och Mikhaev och Kuzmenko då. När du värvade de 2 sistnämnda här, undersökte ni då deras inställning till Rysslands invasion av Ukraina och hur de egentligen förhåller sig till det?
Alltså vi följer ju NHLs regler och hela tiden förhåller oss till de instruktionerna vi får från ligan.
Men du har inte pratat med dem personligen om den frågan då?
Det är ingen kommentar till, utan jag pratar med alla spelare.
Om vi blickar mot den här säsongen som kommer då, 22-23. Den givna målsättningen, är det slutspelet? Eftersom att ni missade, men ni hade ju den där starka pushen verkligen när Boudreau kom in.
Ja, och jag tror och tycker att det varit en så liksom en positiv energi kring laget och runt laget, och vi känner oss hungriga, och många spelare tog ett steg där sista halvan, och ligan är ju jättetuff, och Vancouver har ju missat slutspelet ett antal år här, och jag tror att vi är hungriga, rejält hungriga, och det gäller att vara med när första matchen spelas 12 oktober, och jag ser med det laget vi har så vill jag utveckling varje dag, och får vi den utveckling vi hoppas på, så då tycker jag att vi ska vara med och slåss där i slutplatsen i alla fall.
Jag har två frågor kvar. Colorado-Tampa-finalen. Man brukar säga att vinnande lag sätter trender. Fanns det något du inspirerades av från de två lagen som du vill liksom anamma i Vancouver?
Ja, men det är ju fascinerande Tampa, just sättet de spelar, och hur de här veteranerna som har vunnit tidigare kan liksom steppa upp igen trots slitna kroppar och skador, och spela fantastiskt bra. Väldigt struktur och tunga att möta. Deras backar är ju jobbiga att hantera där, och de spelar enormt mycket, och Victor Hedman är en av ligans bästa backar, och just sättet de spelar på, och sen har de Vasilevski i mål också. Det som man var imponerad av Colorado var ju deras enorma speed de hade liksom. Det var ju liksom pucktempot och åkningen och skillsen där. Det var riktigt rolig hockey.
Och den sista frågan jag har då. Jag tycker att fjolårssäsongen här är en av de bästa på flera årtionden. Känner du att ligan är på uppgång? Alltså om man tittar till målsnitt så höjs det för varje säsong. Det känns som att man är bättre på att lyfta fram affischnamnen. Det blir en liten hype i större städer också. Intresset här i Europa tycker jag också har stärkt senaste åren. Är NHL en liga som du känner är på frammarsch ännu mer?
Jag tycker de har gjort ett riktigt bra jobb de senaste åren med de nya reglerna, och det har blivit mer skills och mer mål, och det är rolig hockey att se på. Det går väldigt fort ute där, och också sen att de har gjort ligan så pass jämn. Det är liksom svårt att säga vilket lag som ska vinna varje år, och jag tror att det i sig ökar intresset enormt.
Patrik, stort tack för att du var med en andra gång i Hockeypuls. Uppskattas enormt mycket. Från mitt håll, jag vet att lyssnarna också gör det.
Ja, tack så mycket, Adam. Ni gör ett riktigt bra jobb, så det var roligt att kunna träffas live här.
Ja, att vi fick till en träff innan flyget går till Vancouver här i morgonbitti. Ja. Lycka till den kommande säsongen här, ska jag också säga.
Tack så mycket.
Och stort tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet. Ni vet ju var ni kan höra av er om ni har några funderingar. Det är adam.johansson@expressen.se eller Instagram eller Twitter, för där finns vi också. Patrik Alvin 2.0, så tycker jag att vi kan kalla det här avsnittet faktiskt. Det var väldigt roligt att ni var med oss den här gången. Få återhörande nästa vecka igen, då vi är tillbaka med ett nytt färskt avsnitt. Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.